Hola, brother.
Men är det bröder igen alltså?
Brother.
Jag gillar ju mer det här, vad var de kallar dig? Det här ljushårig. Fast
El Rubio.
Hår. El Rubio, den är liksom den vitaste mannen i Vainär.
Ja, i norra Chile skulle jag säga.
Ja, och du har alltså, ditt hår är svart väl?
Ja, mörkbrunt i alla fall. Ja. Om man räknar med svenska liksom.
Gillar du att bli exotiserad?
Ja, jag kan inte säga att jag har något emot det.
Nej,
jag gillar att sticka ut lite. Det är härligt. För nu sticker jag inte ut så mycket. Nu är jag ju i Santiago, i huvudstaden. Jag sitter på ett hotellrum här.
Är det
här.
Där alla nazister som har flyttat till Chile gömmer sig? Det är de du bor på hotell med?
Nej, de är längre söderut. Alltså de är nere i södra Chile. Santiago ligger väl också i liksom, Santiago ligger i mitten av landet, ungefär kan man säga. Men det finns däremot, ibland när man kör igenom här i Santiago, då kan man liksom åka in genom ett område som ser ut som liksom, människorna ser ut som att man åker på Östermalm i Stockholm. Det är bara liksom väldigt ljusa människor. Och de är tyskättlingar. Det kan vara hela bostadskvarter med bara tyskar. Det är väldigt fascinerande. Eller tyskättlingar.
Fan vad sjukt.
Ja, det är lite konstigt. Men nu sitter jag här.
Förlåt,
på...
Förlåt, får jag bara pausa en snabbis här?
Ja.
Jag tror att det är någon som knackar på dörren på studion. Förlåt.
Ja, jag kollar.
Jag kollar. Ah, sorry, jag var tvungen att bubba en bänk. Det var någon granne som knackade på här på studion. Jag har gjort en studio åt oss.
Vad menar du?
Nej, men jag tänkte på det du sa förra veckan, att du var ute och körde runt på... Du var Henrik Brandao Jönssons personliga chaufför i Chile.
Ja.
Du trodde att du skulle bli intervjuad, men istället fick du köra runt på honom. Vad var det? Till olika restauranger? Han var där och recenserade restauranger. Hur var det?
Det är din tolkning, för att jag sa att han och jag skulle köra till en restaurang. Med, ja, för din skull så fortsätter vi villfara lyssnarna kring det. Men ja, fortsätt. Du sa att du var tvungen att bubba någon bänk.
Jag fick ett mess på vägen in till studion från Ebbis, min producent på SR.
Ja,
och där stod att Fiona Fitzpatricks kille skulle lämna en bänk på studion.
Aha.
Och den började bäras in.
Vad var det för bänk?
Det var en orange. Med sån nät. Trådigt liksom metall.
Ja, coolt.
Och den glömde jag då bubba in. Jag började flytta på den. Jag ställde den över halva trottoaren. Och nu var det en vänlig, eller halvvänlig gubbjävel som knackade på och frågade varför den här bänken stod i vägen för honom.
Jaha, då var du tvungen att rycka in den.
Ja, för jag hade glömt att bubba in den.
Men nu
jag
är det löst.
Har samma roll i den här studion som du har för Brandao Jönsson. Nu får man rodda det.
Den här veckan är vi sponsrade av Carglass och Johannes, det är EU.
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Ja, jag har hennes testamente med mig. För det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare, det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på med skrikande motor på tvåan eller treans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna, för att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Alltså, vi pratade ju förra veckan om Carglass spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan så spanar de efter Carglass Protect. Den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar utan... Alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre. Framåtlutad genom Västmanland. Och stod i folkens vägarna där och spottade mamma. Inte spottade, utan som spotters.
Ja, ja.
Och en av dem arbetade ju på Carglass.
Men vadå? Så det är mamma... Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass Protect. Hon sitter ju framåtlutad, för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass Protect.
Ja.
Och han kontaktade mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon: om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya.
Det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså morsan är väl, ja. De borde ha en bild på henne på liksom huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäkringsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag, vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är ju inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand, de tar hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod, Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal och så bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect. Men hur mår du? Du ska ju lämna Chile nu.
Ja, alltså jag har dels inte sovit så bra, för jag bor ju på hotell och det är ett jättehärligt hotell och så. Men Benjamin, min son, han fick någon sån här Darth Vader-leksak, alltså gubbe. Du vet vem Darth Vader är, eller?
Det är svart mask, det är allt jag vet. Ja, säger exakt. Någonting till Luke, I'm your father, typ något sånt.
Ja, men exakt.
Jag har inte sett en ruta Star Wars.
Som morsan sa till dig, fast hon sa I'm not your mother, fast han sa I'm your father. Och så låter ju den här masken liksom
som att den har cool. Hade Darth Vader cool?
Ja, det finns säkert långa forumtrådar du kan besöka om det. Men man har den här leksaken och sen han doppat den i poolen lite för mycket, så att den har liksom något elfel. Så ibland sätts den på av sig själv. Och det gjorde den mitt i natten när jag låg och sov på det här hotellet. Och då blev jag först livrädd, för att det lät ju som att någon stod och andades någonstans i rummet. Och sen fattade jag vad det var, och då lyckades jag lokalisera den här i mörkret.
Vadå, du vaknade och trodde att det var en man som ropade att han var din pappa där?
Ja, först
hörde jag bara... Tänkte du att Gio var på väg in i rummet då, eller? Eller någon annan, du ser upp i Kjolman. Vikingsson var där. Samma metalliska röst. Pappi, pappi,
svarade jag.
Du började gråta. Fredrik kom ju hela hit. Han satt och hälsade på mig på Odengatan.
Först var jag väldigt rädd för den andningen. För det lät ju bara som en cool, sjuk inbrottstjuv befann sig i hotellrummet. Men sen så, ja, när jag hittade den här och räddade ut för mig själv att det inte var Vikingsson som var här och berättade att han var min far. Så försökte jag stänga av den. Det gick inte, för det är ett elfel på den. Det, liksom, det går inte. Jag fick inte... Jag hade närmare till fönstret än till ytterdörren på det här hotellrummet. Så jag öppnade fönstret och kastade ner den här Darth Vader då, ner på poolområdet. Det var ju mitt i natten, så det var ingen som riskerade att träffas av den. Men den ligger där nere nu i alla fall. Och jag hade svårt att sova efter
det. Du gjorde
det
för att du var så ledsen över att det inte var Fredrik som kom, eller Gil.
Ja, det var frustration. Nej, men så jag sov. Jag hade svårt att somna efter den besvikelsen, den upplevelsen.
Men fan vad spännande, för jag bor ju på hotell när jag skriver klart min bok Stressat, flya från min familj. Aha. Väldigt vänligt av Magda att låta mig göra detta.
Ja, och det är fint av henne, måste jag säga.
Jag har bott så mycket på Rival, hotellet vid Mariatorget, att det här förstod inte jag. Men jag har bott i alla rum på våning 6 och 7. Och efter Expressens kulturfest så gick jag som vanligt hem. Och jag behövde ha ljud för att sova, för jag var så uppe i varv. Och då satte jag på, vad heter den? Skärvorna, The Shards, Bret Easton Ellis bok. Den läser jag egentligen, men nu har jag börjat ha den som någon form av insomningsrutin. Så vaknar jag på morgonen efter kulturfesten, 7:30, och så är boken fortfarande på. Och ska jag stänga av den? Och då märker jag, du vet, du har använt AirPlay någon gång på din telefon.
Ja.
Då stod det då att den var 4 länkade enheter. Jag har alltså spelat upp den här natten, den här boken i 4 rum hela natten.
Oj, det är ganska grova sexscener i den där, va?
Ja, alltså det beskrivs som det. Jag tror att hade det inte varit gay sex så hade man bara skrivit att det är lite sex i den. Okay. Men nu är det liksom alltid explicit, vivid, graphic. Fast egentligen så knullar de och kommer, typ.
Okay.
Som i alla böcker. Kanske lite mer frekvent bara. Men det sjuka var att jag har ju stört mig på den här jävla högtalaren i 2 dagar när jag bott där, för att den stängs av hela tiden. Och det är för att någon går och pausar när jag streamar olika saker, konstant. Så vi inte orkar höra de här liksom runkscenerna och om igen i det här rummet de har betalat 6 000 kronor för.
Det är så jävla obehagligt att du sitter och spelar upp sexscener för dina medboende på Hotell Rival.
Det är lite mysigt också. vaknar där när jag ska lägga mig 2:30. Otroligt.
Ja. En annan sak som jag slås av när jag kom, jag älskar väl inte Santiago. Det är en lite för stor stad för min smak. Det är 6 miljoner invånare och liksom varmt utav bara satan. Det ligger liksom nedsänkt.
Det ligger inlandet runt, är det berg omkring eller?
Ja, det ligger liksom som en kokande, det är som en kokande gryta. Det liksom, det blåser ju inte någonting och så är det liksom 37 grader varmt.
Jag älskar sånt. Det är bäst jag vet.
Ja, men då kanske du borde flytta dit. Men jag kände, alltid när jag kommer till en ny stad, oavsett, jag vet att jag inte tycker så mycket om Santiago egentligen, men när jag kommer hit då tänker jag alltid så här: fan, jag skulle vilja köpa en lägenhet eller ett hus och bo här ett tag. Känner du också så när du kommer till en ny stad?
Ja, alltså varje gång. Så jag står ju timmar framför de här mäklarskyltfönstren. Börja räkna. Ja, men för det är ofta, Stockholm är ju så pass dyrt att man kan ändå köpa i ganska många städer för bättre pris. Ja, ja. Så jag flyttar dit nästan. Jag börjar kolla, kan jag låna pengar? Måste jag göra det i Sverige? Eller jag kan göra det här. Alltså. Jag kollar skatteregler, allting. Skolor.
Alltså jag tog det hela ett steg längre till och med. Jag gick faktiskt in på ett mäklarkontor och liksom började göra seriösa propåer eller förfrågningar om
hey, brother, husar. Sa du så då?
Nej, de säger inte brother, de säger vrother.
Vrother, ja.
Alltså de säger ju det som det stavas liksom. De ser ju ordet och sen försöker de återupprepa det. Ja, det sa jag.
Om jag ska jag inte appropriera fel.
Det är nej, exakt. Men sen drog jag mig ur. Men jag kände mig i några brinnande sekunder där när jag var på väg in. Så kände jag mig som Ulf Nilsson, den gamla världsreportern.
Oh, denna man. Död nu. Stendöd.
Ja, tyvärr stendöd.
Kompis med din morfar Gary Engman.
Förmodligen. Framförallt kompis med Heimersson, va?
Så, han var kompis med din morfar, eller hur? Han var på begravningen, va?
Nej, Heimersson missade. Han hade något annat för sig.
Han hade något skit då, ja.
Ja, han kom inte.
Han skulle skola in något barn, kan jag tänka mig. Första gången han hämtade på dagis. Det var då, för han ville slippa din morfars begravning.
Jag tror han var ju också världsreporter, precis som Ulf Nilsson. Han var väl ute någonstans i världen och skrev hem. Men det Ulf Nilsson gjorde, ska du berätta det eller? Vad var det han gjorde, Ulf Nilsson, 70-talet på Manhattan?
Den här, Ulf Nilsson, varje gång vi är ute i landet och pratar om våra böcker så drar vi den här historien. Sjukt nog har vi inte gjort det i podden, tror jag. Ulf Nilsson, kan det vara på 80-talet? Han har varit världsreporter, kanske stationerad i Paris, men man flyger liksom överallt. Man bor lite överallt beroende på vad som händer i världen. Men nu ska han alltså få en fast bas. Han kanske inte är helt nöjd med det. Han måste vara i den lilla staden New York. Och motvilligt så går han med på detta. Han flyger till New York. Han tar en taxi till en adress han har fått, och det är till Expressens hus. För den här tiden hade Expressen alltså två hus. Alltså hus är ju inte vad det är. Det är väl typ ambassader. Alltså palats. Och det ena, det är för nöjesreporterna, och det andra är där Ulf Nilsson, New York-korren, ska bo. Och det ligger i Greenwich Village, tror jag det ligger.
Ja, lite för många hippies för Ulf Nilsson. Han gillar inte hippies. Han gillar inte doften av, liksom, av braj i luften.
Nej, det tror jag inte han tycker om. Han rullar upp, han ser det här huset, och då ska man komma ihåg, det här huset är ju alltså, det är en ambassad. Det är inte liksom en rucklig villa. Men nej, det här vill han inte vara. Han säger till chauffören, ta mig till ett mäklarkontor på Manhattan. Sen går han in, som du då inte gjorde, sträcker fram sitt Amex, och så köper han ett hus då för, var 1,2 miljoner dollar, fast på skarven 70-80-talet, eller hur?
Ja, exakt.
På sitt Amex och ringer tidningen och säger, jag kunde inte bo där, så nu har vi tre hus i New York. Och ingen ifrågasätter honom. Det är absolut.
Han köpte alltså en byggnad på sitt Amex, eller på Expressens Amex, rättare sagt. Men sen räddade han ju Expressen genom den här manövern.
Ja, för Expressen krisade väl, var det början av 00-talet eller slutet av 90-talet, ja, någon gång. Och hade massa skulder, och då började man titta lite på, har vi något vi kan sälja av? Kan vi sälja av gubben Nilsson? Nej, men fan, vi har ju tre hus i New York. Och då sålde de det här, så kanske bara hade kvar det här. Var det för 12 eller 18 miljoner dollar?
Ja, något sant. Liksom han hade gjort en sinnessjukt bra affär, Ulf Nilsson.
Han räddade Expressen.
Fan, världen var härlig på den tiden när folk, ja, kanske de här stjärnorna, kunde göra lite som de ville. Alltså det var inte det på riktigt, men så här i backspegeln kan man ju ändå sakna att det finns liksom en världsreporter som kan gå in och köpa en byggnad i New York på Expressens Amex. Eller vad säger du?
Det, hela tiden i alla branscher jag varit i så har jag kommit in för sent. Och så känner man ju verkligen när man hör de här storiesarna. Men det är också, man kunde göra det för att ingen riktigt liksom, man kunde fiffla så mycket på den här tiden, eller?
Ja, alltså jag,
om du var en stjärna.
Ja, men jag har ofta tänkt
för
det
drog in så mycket pengar.
Ja, men jag har ofta tänkt att alltså, innan nätet fanns så kunde ju liksom saker som en ja, men, utrikeskorrespondent eller en krigskorrespondent skrev i en tidning, det kunde ju aldrig kollas upp. Man var ju ensam på plats där för en tidning eller för ja, men från ett land i stort sett.
Fan, jag har väl berättat om den här korren som Aftonbladet hade, eller Expressen hade, som alltid var på plats när något hände. Som hette,
vänta, vad var vi det säger, där nu?
Conny Claesson, så fort någonting hände, oavsett om man var i New York ena kvällen och Rwanda dagen efter, så var Conny Claesson alltid på plats och rapporterade väldigt, precis som Brett Easton Ellis, vivid och graphic och explicit om det som hände på marken. Och en kväll så slog sig, efter att ha fått stryk då, så slog sig några kloka hjärnor. Jag fan, nu minns inte om det var Aftonbladet eller Expressen. Vi säger
han jobbade, Conny Claesson jobbade på Aftonbladet.
Ja, det var så. Ja, och Expressen tröttnade på att få stryk vid varje stor världshändelse. Då satte sig några sluga chefer i ett kontor och skulle lösa Conny Claesson-problemet. Och dagen efter så publicerade de då en tidning om att Conny Claesson tragiskt död i bilolycka i, säg då, Rwanda i natt.
Ja, de drog upp det på löpet.
De dödade honom. Den här fejkade reporter som aldrig hade existerat.
Och då kunde Aftonbladet aldrig mer använda Conny Claesson i den här rapporteringen.
Ja, men fan, det är spännande, för det dog ju precis innan vi kom in. Vi var ju inte den här, kommer du ihåg att Expressen alltid erfor en massa saker under vår, alltså kanske vår liksom absolut första tid på Expressen, så kunde det komma artiklar. Jag vet, på Aftonbladet störde man sig på det. Där det var liksom lite svajiga uppgifter, så var det Expressen erfar. Minns
ja,
du det?
Det var lite innan vår tid, ska sägas.
Ja, det kanske var det. Men det var liksom när man hade något riktigt vilt. Något som man hade hört lite i farten.
Det här var ju ungefär när alltså början av 2000-talet, när Expressen sålde av Uffe Nilssons kåk på Manhattan.
För att betala hovreporter Johan T. Lindvalls lön. Och alla hans inlämnade kvitton. Ja, men, ja, det var ju den här reporten. Alltså erfaren, vi kan ju berätta vad det är. Ordet, vad fan betyder det? Betyder att man typ... antingen att man antar något, eller hur?
Ja, alltså man har, nej, men man har väl liksom, man har hört något, helt enkelt.
Nu ska jag gå till ordboken här. Förnimma, känna, känna på, lära känna, få kunskap. Det är väldigt vagt, utforska, ta reda på, höra. Alltså det är ju, det kan användas lite hur som helst. Och det är väl det som är så praktiskt med det ordet. För det kunde man ju då använda, kanske om man bestämde sig för att så här är det nog. Så nu skriver vi det. Till exempel var det ju, det var ju en väldigt profilerad kvällstidningsreporter som brukade gå fram till sin vatten, alltså till vattenautomaten eller kaffeapparaten på jobbet. Och så brukade han klappa lite på den och säga, åh, min fina, fina källa. För att han då hade hittat på eller åtminstone pusslat i sin hjärna ihop, så här ligger det nog till med det här, säg, kändis skilsmässan eller vad det nu kunde vara. Man, och så erfor Expressen det.
Och det här var ju liksom innan sociala medier, för att alltså innan
man kunde inte kolla dem.
Nej, exakt. Då kunde man inte kolla, för tidningarna hade ju i stort sett ensamrätt på sanningen på den här tiden.
Mm, det är väldigt skönt.
Ja, verkligen.
Ja, men jag tänkte på det här med erfaren. Jag vill ta tillbaka, precis som att Johanna Blad normaliserar amning, så vill jag liksom normalisera, ta tillbaka det här med erfara. För det finns ju saker i vår samtid som är lite svåra att förklara. Sanningen är så flytande. Och man hör, man ser saker, man reagerar på. Man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som stör en. För om man gör det, då måste man gå väldigt mycket över gränsen. Man måste kalla någon för psykstörd. Men nu kan man ju bara erfara saker. Det är ju inte lika hårt. Jag har en känsla av. Jag tror inte det kan vara ett bra knep?
Jo, eller? Verkligen. Verkligen.
Du är peppad ändå. Ja. Jag ska spela någonting för det här. Vi får testa det.
Ja.
Det kan vara så att det är en vän till dig, det här.
Okej. Okay. Är det gubbing you?
Nej, men det är nog en man som tycker lika mycket om sig själv som gubbing you tycker om sig själv.
Aha.
Fast som kanske är lite mindre, kanske är skäl att känna så enligt vissa. Och det är alltså, det här är från Framgångspodden med Alexander Pärleros, din kompis.
Okay. Ja, honom gillar jag.
Ja, han har intervjuat då Anna Lidén, tidigare prostituerad.
Okej.
Okay. Har skrivit en bok då. Du kan få lyssna här.
Kul att vara här.
Ja, men du, jätteintressant att ha dig med. Jag har precis gått igenom din bok och jag måste säga så här, det var några gånger som jag stod och åt en avokadomacka samtidigt.
Jag vill bara stanna lite där. Du kan spela vidare.
Jag hade 4-5 olika liksom avokadomackor, så det var under en lång tid. Jag lyssnade på din bok också.
Stanna igen. Speciellt berättarteknik.
Det var inga konstigt. Han åt en avokadomacka medan han läste boken. Ja.
Ja, många avokadomackor. Fan, lyssna länge. Vi spelar vidare. Det är inte det här det gäller. Nu kommer det.
Jag höll fan på att kräkas alltså.
Ja, det är lite
och inte att avokadomackan var äcklig. Nej. Den var god. Men jag höll på att kräkas upp den här avokadon.
Ja, det har ju varit min tanke att folk ska bli äcklade. För att det ska ge effekt. Folk ska förstå och känna.
Jag får nog tillbaka, jag får cool av det här.
Men vadå, han åt en avokadomacka. Jag tyckte, alltså, det var väl alltså, vidriga scener av övergrepp och sånt, och jag tyckte det var äckligt. Jag tycker inte, det var inget konstigt.
Han understryker väldigt mycket, han vill liksom inte skulle belägga den här mackan för någonting. Det är han väldigt noga med.
Ja, men vad fan, nu övertolkar du ju. Men
för ja. Det jag, att jag erfar en empatilöshet här. Du är inte med på det. Jag kommer ju undan mer om jag säger att jag erför det. Så säger
jag. Nej, tvärtom. Han säger ju att han alltså, någonstans säger han väl att han led väldigt mycket med liksom, han satt sig in i den här boken. Nej, med det som stod i boken, att det var liksom, det var hemskt. Han försöker bekräfta hennes, det hon har gått igenom här. Nej, jag tycker inte det var något konstigt alls.
Nej, jag spelar upp lite till, får vi se.
Ja, alltså den historien jag har hört, den är så brutal, så hemsk, så sorglig, så extrem.
Ja, tyvärr. Jag håller med dig om det.
Tystnaden.
Jag kommer från Haninge själv, och du har ju en story som boken startar med från Haninge just. Sen vet jag att du har ju inte nämnt, det är ju många namn som du inte ens kan gå ut med. Det är mycket välkända personer som du heller inte kan gå ut med. Det skulle förstöra människors liksom liv. Fast jag är supernyfiken att veta vilka det var.
Ja. Man måste väl ändå säga att han skriver hennes historia väldigt. Han förklarar för henne vad hon
ska berätta. Jag vet inte, det är inte...
Det är ju hemskt, det är stökigt. Usch.
Ja, men han visar väl engagemang.
Och skvallret, det är där glimrade det till.
Ja, men fan, nej, jag vet inte hur alla... Nu tycker jag det är hård mot honom, om jag ska vara ärlig.
Jag kan inte erfara empatilöshet här, alltså.
Jag gör det i alla fall inte. Jag tycker tvärtom. Jag tycker jag visar på att han, liksom, han har läst den här boken och tagit till sig den och påverkat starkt av den.
ja, alltså han är ju nästan kräkt upp sin favoritmacka 5 gånger.
Ja, du ser.
Okej, men då hittills så var det jättedålig idé jag kommit på med att erfara. Vi ger en chans till, va? Det har det väl ändå i sig.
Ja, ja.
Där är Simon Häggström han intervjuar nu då. Polisen som också skriver deckare.
Ja, ah. Supertrevlig.
Och som jobbar med att
prostitution.
Prostitution, precis. Ja. Han berättar då en historia om en person som vi har byggt lite baserat en karaktär i vår bok Skammens väg på. Okay. Du ska få höra.
Jag minns ett tillfälle då jag intervjuar en person som säkert du kanske känner också. Morsan, Elise Lindqvist.
Just det.
Ja. Hon var ju, hon kallas ju Ängen på Malmskillnadsgatan och varit prostituerad själv. Säger man så? Ja. Eller, ja.
Säger man så?
Vadå?
Det finns en nervositet som jag kan relatera till så mycket. Där kan jag erfara en människa i honom.
När ja, man liksom verkligen.
Tappar koncepten i en intervju. Då har ju du också varit med om, eller hur?
Ja,
men, och sen, så här?
Ja, exakt. För man sitter ju med en expert framför sig på ämnet som är mer liksom förankrad i det än man själv. Ja,
nej, jag själv har man bara varit runt och erfarit massa saker och ska snabbt få ihop 2500 tecken och så ställer man någon slarvig fråga. Jag hade en reporter på Expressen som bara ringde runt till människor som man tyckte så gamla ut och frågade, hur gammal är du? Som första fråga. För att han orkade inte googla, han bara tog folk i liksom sin kontaktbok när det här med pensioner var så hett, när det sålde tidningar. Så kunde han ringa till Lasse Holm, hur gammal är du? Och om Lasse Holm var under 60, då la han bara på. För då var det inte intressant att prata med.
Okay.
Ja, speciell teknik.
Ja, det får man säga.
Nu, vi lyssnar vidare lite på framgångspodden här.
Prostituerad själv, säger man så? Ja, eller ja, prostituerad själv.
Utnyttjat sig i prostitution, eller varit i prostitution.
Ja, och haft det sjukt, sjukt tufft. Det är jättetufft. Jag för mig att hon blev typ våldtagen av sin pappas vänner något, när hon var fem eller någonting. Så att hon har haft väldigt, väldigt stökigt liksom.
Jag måste ändå bara stanna vid beskrivningen stökig och det jag just, den scenen jag just målade upp.
Ja, du märker ju ord här. Han försöker genomföra en intervju här och försöker ta sig vidare, komma till frågan liksom. Jag tycker du är hård mot Alexander Pärleros här.
Ja, men vi lyssnar vidare, får vi se.
Men hon berättade en så sinnessjuk historia för mig. Där hon hade... När hon hjälper ju massa prostituerade, sexuellt utnyttjade där.
Och det ni ska få höra nu, det är ett prov på glimrande berättarteknik och dramatisering. Det här kan vi ta med oss när vi skriver böcker.
På bland annat Malmskinas gata. Men då var det en som hade sprungit till henne, som hade varit inne i någon lägenhet där i närheten. Och hade någon sånt där... liksom, rött blod som rann ur huvudet på henne så här.
Hade något sånt där rött blod som rann ur huvudet på henne.
Ja, men vad fan, ja, vad vill du att jag ska säga?
Ja, vi spelar vidare.
Och då hon bara, vad är det här för någonting?
Vad är det här? Sa hon verkligen det? Vad är det här för rött blod för någonting?
Hon sprang och liksom kramade om ämna och Elise hade den här tjejen i hennes famn. Och då så hade den här killen då som hade haft sex med henne slagit henne i huvudet med en flaska. Och då så var det alltså hjärnsubstansen som rann ur huvudet på henne. Och en liten tid senare så dog hon.
Det är så...
Ja, det är jävligt mörkt.
Hänt, ja. Men också att han liksom... Dog hon av det här? Eller dog hon bara en liten tid senare? Det är väldigt vagt allting.
Ja, men...
Var det blod? Eller vad?
Vet inte, ja... Ja, jag tycker det är jättebra att han intervjuar Simon Häggström, när kollegan till oss och polisen som jag får dra fram den här kvinnans berättelse. Jag tycker det är jättebra med hans stora plattform. Vad vill du att jag ska göra?
Vet du vad jag erfar, Pascal?
Nej.
Jag erfar att Framgångspoddens Alexander Pärleros just har berömt dig för någon av dina böcker.
Det kanske han har. Men,
har han det?
Ja, det har han.
Jag, när var det?
Nej, men han tycker om mina böcker. Det var väl några veckor sedan.
När skrev han detta?
Ja, men, det var... men vadå? Vad har det med saken att göra? Jag, även innan han berömde mig för kokain, tror jag det var. Eller var det? Så jag brukar träffa honom på mitt gym. Du vet, gymmet jag också träffar Loken. När han bodde i Sverige. Jag tycker han är väldigt trevlig. Och
ja, men han är säkert jättetrevlig. Och jag erfar att du hade varit hårdare om man inte hade berömt dina böcker.
Nej, men jag tycker om honom. Jag tycker han får oförtjänt mycket skit. Jag tycker han, det är en skittrevlig kille som försöker... Alltså han försöker lyfta upp intressanta ämnen och göra någon sorts infotainment. Jag tycker det är hedervärt.
Och med de orden så säger vi tack till Alexander Pärleros. Sir Alexander Pärleros. Ja, men apropå pärlan så kanske vi ska prata lite empati.
Ja, det kan vi göra.
Vilket är ditt värsta löp du har haft? Eller liksom artikel där du har känt fan? Den här skamsköljningen när du vaknade dagen efter.
Ja, men jag, det var nog den där gången när det blev fel. När
det bara blev fel.
Ja, men det blev ju faktiskt, det var ju inte mitt fel. När vi skulle ha det här lokallöpet på att Fadde skulle fria till sin nya Linda framför en löpsedel. Alltså vi hade bara tryckt löpsedeln på ett ställe. Och så skulle jag och en fotograf fota när han gick ner på knä framför den här löpsedeln.
Mm.
Sen blev det någon chalmer där. Så att den här löpsedeln sattes upp i hela Stockholm. Och då fick jag, då var det någon på kulturredaktionen som tyckte att det här var för jävla dålig journalistik och mejlade mig och vår älskade chef Lars Johansson och berättade för oss.
Vem var det?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag hade inte haft något problem att säga det.
Det var inte Liljestrand?
Nej.
Han hade skrattat här.
Ja, jag tror han hade nog garvat lite. Det blev ju fel liksom. Men då, den här personen var väldigt upprörd. Och då, jag var ganska ny på Expressen då, så då blev jag ledsen för det. Men jag har inte så många hårda löp. Du var mer liksom de hårda löpens mästare. Jag var ju mer empatisk.
Ja, det var skön ton med Danny Saucedo och sånt där du ville sälja in som löp.
Ja, exakt.
Det puttrar på.
Ja, det puttrar på. Det är skön ton. Det är snack. Det är surr.
Ja, hälften av dem jag intervjuar kommer jag sedan att jobba med när jag slutat.
Ja, lite så kanske.
Och jag menar att jag är fiende till alla. Så du fick kanske rätt i slutändan då. Men, nej, men jag minns... de gånger det gick fel var ju ofta att man kände sig så jävla pressad och jagad i kapp. Eller?
Ja, tidspressen på Expressen ibland kunde ju vara hemsk.
Och pressen att man liksom var utbytbar på något sätt. Och jag minns den första dagen jag hoppade in som nyhetschef på Nöjet, eller vad det nu hette. Men nöjeschefen var borta, så jag hade liksom, jag var tvungen att lösa allt. Och jag skulle göra det under någon vecka på sommaren. Och Lars Johansson, då, vår vän. Och jag är sen inte jobbet, så får jag en push. Robert Broberg är död. Det är Aftonbladet som skickar den. Det är inte vi som skickar den. Redan där vet jag att min start som liksom första, som chef, den blev inte så bra.
Nej.
Och jag liksom hastar upp på redaktionen, det här 9 eller 9.30-mötet med nyhetscheferna. Och jag kommer sent till det. Jag ser liksom hur Magnus Adelselind, som då var redaktionschef, han är inte ens irriterad. Det är något nyfiket. Hur ska han hantera det här? Du förstår vad jag menar. Det är nästan värre än en arg blick.
Ja, ja, verkligen. Jag känner igen den
blicken. Nu ska han liksom sätta mig under prov. Han säger ingenting. Det är ganska ovanligt. Han är ändå en tydlig chef, ja, får man säga.
Det får man säga.
Jag förstår ju att nu måste jag liksom dundra på. Jag börjar själv ringa alla. Det är riktigt bra chef. Istället för att liksom dela ut det till mina reportrar.
Ringa alla jag. Vilka?
Alla jag kunde komma på i hans närhet.
Ah, som du ville få prata om liksom sorgen efter Robban Broberg.
Ja, framförallt ville jag få loss en spetsig löpsedel.
Du ville slå bladet på fingrarna liksom dag 2 i alla fall.
Exakt. Och jag får tag i en kvinna som inte riktigt vill prata med mig och verkligen inte vill ställa upp en namn. Det är hans syster, tror jag. Hon säger någonting då till mig i det här samtalet. Alltså, du vet hur hetsig, liksom, hur tunnelseende, hur pärleros man kan vara. Man är liksom i 4 intervjuer samtidigt. Det är ungefär som efter en Let's Dance-final. När man pratar med så många människor och pusslar samma vinklar. För man kanske ska göra 12-8 sidor på den här tiden i tidningen. Och man ska göra liksom 30 vinklar på sajten. Man måste liksom säga, okej, den här citatet går i den texten. Och det här kan bära den texten. Man pusslar ju hela tiden för att överleva.
Mm.
Och då säger hon, 2 år innan han dog så tappade han kommunikationsförmågan.
Okay.
Hon säger väl inte riktigt så stelt, men det är så jag har skrivit i texten när jag kollar tillbaka nu. För det, hon citeras inte, det vill hon inte. Och då förstår jag att det här är ju liksom löpet. Du förstår vad löpet är, va?
Robert Bobergs tystnad i 2 år.
Nej, men jag frågar, var han klar i skallen? Ja, säger hon. Som liksom en sista kontrollfråga. Och som dagen efter, på 1:an, liksom den del av tidningen som säljer mest, som ses av flest personer, så står det Robert Brobergs tragiska sista tid, fången i sin egen kropp.
Oj.
Det är inte så... För han är ju det, han kunde inte prata, bestämmer jag mig för. Erfar jag, känner jag.
Ja, och du bygger det på en kvinnas ord.
Ja, som eventuellt inte hade så mycket kontakt med honom heller.
Nej.
Det vet jag inte. Och det är ingen som har sagt att han var fången i sin egen kropp. Det är bara något jag slutleder, erfar då.
Ja, exakt.
Och det är ju inte så empatiskt. Alltså, det är så liksom, Expressen lägger honom till liksom vilan på det här sättet. Vet du vad bladet hade istället?
Nej.
Då gjorde hela tidningen grå, alltså svartvit. Förutom de sidorna som var med Robert Broberg. Och så hade de typ artisten som satte färg på Sverige.
Jag tror Thomas Mattsson, Expressens gamla chefredaktör, kan ha ett föredrag en timme långt som berättar om den bladet tidningen. Han skulle kunna
om empati.
Nej,
det var mycket prat om empati efteråt.
Aha, vadå?
Nej, men du tyckte inte det var lite oempatiskt att gå så hårt när hela Sverige vill minnas Robert Broberg?
Jo, absolut. Jag tycker det var väldigt, alltså det var ju en konstig prioritering, måste jag säga, av Expressen. Däremot tycker jag bladet.
Det var ju jag som skrev den här. Jag gjorde allt. Fast jag lät ju någon reporter för byline.
Okej. Okay. Ja, det säger väl någonting om det kanske.
Men gillade du bladet grejen?
Ja, det tycker jag om. Jag tycker det var smart av dem. Roligt, fint på något sätt. Alltså jag tror så här, när Robban Brobergs anhöriga satt och liksom läste tidningar dagen efter, jämförde, så tror jag att de tyckte lite bättre om Aftonbladet sen Expressens.
Du tror det? Jag har inte haft så mycket kontakt med dem sinns.
Nej.
Men det här i alla fall, det har liksom hängt kvar i mig på något sätt. För det här var ju att man blir lite fartblind. Alltså, man hade kunnat göra en artikel fast kanske inte liksom direkt och kanske inte lika hårt formulerad.
Mm.
Inte trubbiga 1800 tecken liksom. Och det här var ju också perioden som min mamma blev sjuk i Alzheimers. Eller snarare, hon hade fått diagnosen ett par år tidigare. Men den här sommaren som det här dödsfallet skedde, så var det då det började gå ut för. Alltså att det började bli liksom påtagligt att hon var på väg in i... Hon var i ett mellanland mellan att inte fatta någonting och att vara med här. Och det började mer gå mot dimman. Det var väldigt obehagligt.
Vet du vad jag såg att Robban Broberg var död?
Nej.
Jag minns faktiskt det, för jag satt bakfull på en pizzeria i Köping efter en hård natt. Och så satt jag där och så blickade jag ut mot en kiosk och såg jag att Robban Broberg var död.
Tänkte du då att han satte färg på Sverige?
Nej. Fast vet du, nu när du säger det, det kanske inte var Robban Broberg. Det var nog Magnus Härenstam.
Otroligt starkt minne, måste jag säga. Ja. Jag har också ett starkt minne som inte har någonting med någonting att göra, som bara slog mig nu. På Expressens kulturfest, när jag i någon av de här rundorna när jag var osams/sams med Jens Lillestrand
förra veckan kvällen, alltså.
Ja, så står jag på dansgolvet och så börjar de spela It's Raining Men.
Ja, den gillar jag. Den går igång på dansgolvet.
Och jag tror att vi var lite fiender då, jag och Jens, och då började han dansa väldigt liksom, det var en battle mellan honom och mig. Vi hade en dance battle. Han utmanade mig till den låten.
Oj.
Och jag svarade upp, men han vann överlägset. Men det var väldigt speciellt. Vi liksom bara tittade på varandra och dansade aggressivt till It's Raining Men. Det har också satt sig i mig.
Ja, det förstår jag. Det satte sig i mig nu också.
Förlåt, jag ska återgå till det jag tänkte prata om. Nej, men det här var min mammas död. Fan, spretigt alltså. Jag är lika oempatisk som Pärleros. Nej, men det här var tre år innan mamma dog.
Jag måste bara säga, jag tror Pärleros är ganska, jag uppfattar honom väldigt empatisk. Och det jag ska säga till hans försvar, jag vet att han har många belackare där ute, det är att han verkar faktiskt genuint nyfiken. Och det tycker jag är en väldigt fin egenskap hos en intervjuare. Ja. Det känns som att han brinner för varje story som han liksom...
Det har du faktiskt rätt i. Ja. Du och jag har ju brunnit för väldigt få stories. Ja. Alltså när vi jobbade i den produktionstakten han har.
Ja, exakt, exakt. Men han känns...
Vi brinner ju för det vi gör nu.
Ja, men han känns som att han verkligen, verkligen tar alla sina intervjuobjekt han tar sig an dem med nyfikenhet.
Med respekt ändå på något sätt.
Ja, verkligen. Fan. Jag tycker vi ska... Hylla Pärleros. Han får så mycket skit.
Vi erfar att han har respekt för de flesta människor.
Ja, det gör vi.
Ja, men det här är alltså tre år innan mamma dör på den här sommaren. När Robert Broberg, hon älskar också Robert Broberg på 90-talet, minns jag. Och jag mår extremt dåligt av det här under den här perioden.
För att din mamma håller på att dö? Liksom.
Ja, men just det här med att hon har den här... Hon blev ju sjuk i Alzheimer när hon var 53 år. Mm. Och dör när hon är 59, det är ju... Ganska mörkt och ganska ärftligt läser jag då. Och nu ser jag liksom sjukdomen på riktigt. Och jag menar, tänker du någon gång på dödshjälp? Har du tänkt på det?
Mer och mer.
Jag med. Uh-huh. Eller det började då, men det började egentligen i samband med den här Robert Broberg-intervjun. Och det, liksom, att det korrelerade med att min mamma verkligen försvann från oss.
Mm.
Och att det blev så jävla tydligt, för hon är ju också på något sätt fången i sin kropp, bara att hon inte har sitt sinne i behåll. Och nu när man har barn så tänker man ju fitt mycket på att säga på det.
men jag håller med. Det är någonting när man får barn, så jag också börjar känna att jag kommer nog aldrig vilja tyna bort på det sättet som liksom, alltså vissa äldre människor gör.
Det är de här sena nätterna när man liksom inser att fan, jag måste ha en plan för det här.
Ja.
Och för mig är det alltid Alzheimer sen då.
Och, som spökar så att säga.
Ja, men det innebär ju att man får ju diagnosen när man är halvklar. Och då måste man ju ta farväl till de man älskar. Men det är så diffus när brytpunkten sker.
Ja,
liksom.
Okay,
att jag ska liksom i det här halvoklara läget försöka ta farväl av Dino och Magda. Liksom.
Ja, jävla mörkt.
Men det kommer till mig varje natt nästan. Och det är väl, är du hypokondriker? Jag kan leda in på vad jag far efter så.
Nej, det är jag faktiskt inte.
Nej.
Jag känner nog när det är något fel på min kropp på riktigt. När jag har ätit quinoa till exempel. Alltså jag är extremt känslig mot quinoa. Jag kan knappt gå upprätt efter att ha ätit det. Så jag gör det väldigt sällan. För jag glömmer alltid bort hur illa det är. Och sen är jag...
Men vadå, du gör det ibland för att straffa dig själv? Typ?
Nej, men alltså härom veckan var det. Nej, för en månad sen kanske så åt jag alltså en tesked quinoa. Nej, en matsked quinoa. För det fanns inget ris till maten. Och då ville jag ändå ha lite quinoa. Jag tänkte att det kan inte skada. Och sen var det en dag när jag inte kunde gå upprätt. Jag liksom gick framåt lutad. Och alltså var tvungen att lägga mig ner. För att jag hade så otroligt ont i magen. Och men då förstod jag ju, det här är ju quinoan, det är inte något allvarligt fel på mig. Så nej, jag är inte en hypokondriker.
Nej. Jag har nog inte förrän typ förra veckan förstått hur illa ställt det är med mig.
Med din hypokondri?
Nej, nej, nej. Att jag är döende.
Åh fan.
Så, jaha, det var allt.
Starkt. Fan, du är väldigt hemlighetsfull nu. Jag blir lite nervös också. Kan du inte berätta vad det är? Varför är du döende?
Nej, men det är allt. Det är mina gener. Alzheimers, blodpropp, blindtarmen. Alltså, nu när jag sitter här så blir jag så här, fan, råkar jag ta två ADHD-tabletter. Får jag liksom ett blodtryck som gör att är jag liksom minuter från kärlkramp? Förstår du? Jag går omkring. Sen min mamma blev sjuk så går jag omkring och är ständigt döende. Jag för en kamp för att lura döden i varje vaken sekund, typ.
Ja, men alltså jag förstår det här med din Alzheimers rädsla. Det gör jag verkligen. Det var någon gång jag sa något hånfullt om det. Jag kommer inte ihåg om det var i podden eller off-podd, som brukar kalla det. Men sen tänkte jag på det efterhand. Tänkte jag, fan, jag lider verkligen med dig kring det där. För att det måste vara en skräck.
Vad fint. Ja, det är en skräck. Fast samtidigt så blir den ju bättre varje gång du säger något elakt om det.
Du vill att jag ska dra några mammaskämt, eller?
Har du några uppskrivna?
Nej, gå vidare du. Jag ska inte förstöra det här för dig.
Ja, men det värsta är ju att det har spilt över på andra saker än Alzheimers. Och det hände då en sak förra veckan som jag inte berättat för dig. Inte för någon. Ja, för Magda bara. Och jag ska ge dig ett citat från en läkare. Jag ger det scenen då. Han klämmer på mig. Han är bekymrad. Jag kommer vara lite diffus nu. Det kommer klara senare. Han ropar in en kollega. Och den här kollegan kommer in i rummet. Och säger 100% mannen. Det är alltså en läkare som säger det. Det är en tumör.
Oj. Ja, det är ju kanske det man absolut inte vill höra när man är hos en läkare.
Det känns jättetråkigt när jag ligger där. Ja. Och det värsta är, för jag har nu gjort min research, att jag har orsakat det här själv.
Tumören?
Ja, vi får gå tillbaka. Du kommer förstå snart. Men vi får gå tillbaka lite i tiden. För efter det här läkarbesöket, då var jag tvungen att göra en tidslinje. Jag var tvungen att läsa alla mina journaler. Från att mamma började bli lite virrig tills att jag får höra att jag har en tumör. För att förstå hur den här situationen kunde uppstå. Och jag kan börja med att läsa den. Ska jag läsa den? Ska jag läsa rätt ur journalen? Ska jag göra det? Jag har klippt ut den här för att stödja mig mot. Men ska jag läsa den rakt av?
Eller? Ja, gör det.
Den är speciell. 2011. Socialt, skriver läkaren. Studerande. Bor egentligen i Västerås. Det gör jag inte, men det skriver läkaren. Varit här i en termin. Det här är när jag bor i Umeå då. Läser musik, spelar i band. Viss relationsproblematik, skriver hon. Det har jag inget minne av att jag har sagt henne.
Men viss relationsproblematik, alltså det är inte en psykolog som skriver, utan en sorts...
Nej, det är en distriktsläkare, vad nu heter, på vårdcentral liksom.
Vad baserade läkaren det på då?
Att du hade... Ja, men det som är speciellt är att jag tror att jag var singel då.
Okay.
Hade ett uppbrott som var 3 månader gammalt. Jag vet inte. Det var det som är så speciellt nu när jag går tillbaka. Aktuellt. Upplevt den gångna sommaren att han inte mått bra. Haft en känsla av att han är frusen och känt sig febril. Fortsatt trötthet och även yrsel. Yrsel har jag ingen aning om jag någonsin har känt. Allmänt tillstånd. Ganska smal ung man. Oj. Och sen kommer det här mörka. Bedömning. Inga tecken på allvarlig sjukdom. Tröttheten kan hänga ihop med den sociala situationen. Vad fan är det för social situation hon tjatar om?
Jag vet inte. Spelade du upp Kenny för henne kanske?
Det har ju tiden när jag liksom pluggade musik och skrev låten Kenny, som du brukar håna mig
för. Ja, men det känns som att du sprang runt och spelade upp den här för alla människor du träffade. Kan du ha liksom dragit på den i...
Ja, men med gitarr är inte det.
Ja, du sökte ju bekräftelse så mycket. Så,
ja, det kanske... Ja, det gjorde jag nog. Men sen kommer det, diagnos. Z711. Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs.
Okej.
Vad tror du det betyder?
Att det är någon vajsing, men de vet inte riktigt vad.
Det betyder väl att jag är hypokondriker, va?
Aha.
Det är väl diagnosen som hypokondriker får. Det är i alla fall vad Magda säger när jag läser det här. För jag läser alltså 152 journalanteckningar. Och så säger jag till Magda, fan, jag har varit sjuk mycket. Och så tittar hon bara på mig, så här, som att hon vill bedöma om jag är mottaglig för sanning eller om hon måste vara medberoende. Och så säger hon, diagnos Z711, fattar du inte att det är vad läkare skriver för att lura hypokondriker? Att de har lyssnat.
Aha.
Du är hypokondriker.
Men jag måste bara säga en sak. Det är ju lite speciellt med dig, för att Du har ju, alltså det senaste året har du varit sjuk, alltså varit förkyld och hostat i 9 månader. Eller hur?
3, ja.
Nej, alltså okej, säg 6 månader. Det började väl i september, den här hostan som du nu har fått tillbaka. Och när man pratar med dig, och det är så här säger du, alltså fullständigt, det här är du övertygad om. Då säger du så här: jag har ett jättebra immunförsvar, jag är aldrig sjuk. Och sen hostar du när, i stort sett samtidigt som du säger det.
Mm.
Det är ändå speciellt.
Ja, det är kul att ni liksom tar upp det här. Magda, jag kallar mig hypokondriker, du skrattar åt mig. Tänk på att jag har en tumör när jag hör det här.
Ja, just det. Ja, jag ska bara säga. Ja, men...
just det. Nej, men du har ju rätt. Och så du tycker inte att du erfar inte att Magda är empatilös?
Alltså hon är väl hon är rak i sin kommunikation skulle jag säga.
Ja, det kan man väl lugnt säga. Jag vet vad anamnes är, heter det så? Anamnes?
Nej, aldrig hört ordet.
Du skulle ju plugga väl läkare. Ja, men jag kanske säger det fel. Anamnes, jag har ingen aning. Ja, men det är ju sjukdomshistoria tror jag. Alltså det man kan så här, grunda en diagnos på som inte är liksom prov. Och Magda ger mig anamnes. Hon ger mig liksom diagnosen hypokondri. Hon gör det så här. Hon säger till mig: Thailand 2018. Och nu är jag Magda den som säger det här. Du blir plötsligt tyst. Minns du det, Johannes? Vi sitter vid poolen och pratar. Och jag ser att du bara försvinner in i din telefon. Det är liksom panik i dina ögon. Och sen med så jagad blick ser du på mig och säger: skratta inte, men jag tror att jag har en blodpropp. Ja. Och så får jag känna på din baksida lår där det finns en knöl ovanför den här liksom, vad heter det, baksida lårmuskeln?
Hamstring, tror jag.
Ja, precis. Och så säger du, alltså jag då enligt Magda, jag har googlat, jag har läst en studie och det finns ju ett blodkärl som ofta kan klogga igen där hos unga män. Precis den här knölen är. Och nu, men jag har också kollat att det finns en hjärtläkare på hotellet som kostar 7000 som jag kan gå till. Jag har kollat med repen att den har tid.
Oj, du gör det?
Och sen nej, jag gör inte det den gången faktiskt. Men det kan bero på att jag samma dag letar upp en naprapat istället. För att jag har lite ont i knät. Och så känner han på mitt lår. Och så säger han: din muskelknut har ju sträckt låret här. Och det har jag också påminner Magda mig om. Det var ju en apropat som sa det innan jag åkte till Thailand det året också. Du... Jag har glömt då för att jag har blodpropp.
Min gode vän Kim Jensen, handbollsspelaren. Som du brukar tro att han är.
Han... Ja, Örebro i och för sig fotboll känns det väl det här, när det är Yassin och Kim Jensen, det gänget låter ju Örebro SK 100%.
Ja, det är sant. Men Kim en gång han låg och vred sig i bröstsmärtor. Det var så illa så att han tvingade sin dåvarande flickvän Victoria att ringa ambulans. Så han åkte akut ambulans in till något jävla sjukhus i Stockholm. Och då konstaterade de att han hade träningsvärk för han tränade för mycket bröst.
Det är så jävla mycket i linje med dina kompisar. Och jag har aldrig träffat dem. Men det kan inte bli mer i, liksom, i par med dina kompisar.
Ja, det var,
herregud.
Det var faktiskt ganska roligt.
Otroligt. Ja, men jag blir ju sur när Magda säger det här. Och börjar försvara mig. Alltså, jag var ändå orolig. Det var precis efter mamma hade dött. Jag var rädd för allting. Det är väl ändå rimligt att man... Eller? Att man blir lite galen då. Ja. Mamma dött alltså någon månad innan.
Ja, det får man säga.
Men Magda är iskall. Skillingaryd 2022, säger hon.
Aha.
Och då har Magda feber. Och hon har jätteont i magen. Jag tycker att hon har tagit lite väl mycket Alvedon och Ipren. Och så här, vad heter det? Ingefära shot, för hon är förkyld. Jag säger, men du måste ju ta soda bicarbona, som, alltså bikarbonat och vatten. Och jag tvingar i henne det. Jag tror att hon har, liksom, vad heter det? Alltså heartburn, vad heter det när man har ont i magen? Suruppsättningar.
Ja.
Och... Hon kräks upp den här sodabikarbonan. Men jag bara matar henne med mer. I ett dygn innan hon går upp. Stapplar upp. Hon har så legat i en säng i ett dygn. Och tvingar mig att köra henne till sjukhuset. Där läkarna säger att hennes blindtarm är nära att spricka.
Oj.
Ja.
Just det här
med sig. Ja, förlåt. Det var lite dumt av mig att jag liksom förvägrade dig vård där.
Doktor Kjellåker.
För det var så envis. Med att du tar för mycket Alvedon. Vilket hon gör. Jag ska inte försvara mig nu. Men det hon då påtalar, som jag helt har glömt bort, förträngt. Det är att samma dag som Magda kommer hem och har opererat sig. Och ligger i sängen igen och lider. Så kommer jag in där och har min hand på magen och säger: kan du känna? här. Jag tror att jag också. Jag tror det är blindtarmen.
Ja.
Alltså det är inte påhittat. Nej. Det är helt sjukt. Du vet, hon har sagt det till dig också, eller hur?
Ja, det har hon faktiskt. Ja, det är speciellt. Det är verkligen.
Och att jag förtränger det, det säger ju någonting om min liksom, sjukdomsinsikt.
Ja, vi som inte har någon blindtarm längre efter att ha varit gått igenom de här operationerna. Vi tar illa vid oss. Vi borde starta någon sorts intresseförening för oss blindtarmslösa.
Ja, det är faktiskt sant. Ja. Har du nog med anamnes, eller hur du nu säger, för att ställa diagnosen? Schizofren, eller för att säga. Hypokondriker på mig nu.
Ja, det skulle jag säga. Men du är ju en hypokondriker samtidigt som du, liksom, du har... Ibland har du jättemycket sjukdomsinsikt. Ibland har du noll sjukdomsinsikt.
Mm. Schizofren, hypokondriker då?
Ja.
Tänk att ni håller på så här när jag har en tumör. Det är för jävligt.
Ja,
tror du inte på min tumör nu, som jag berättade om?
Alltså, jag vet... Du hade inte låtit så jolly kring den, tror jag, om det verkligen var någon skit.
Men jag kanske liksom även kan ha borderline då, att jag liksom vill spela dig här på något sätt. Att få jättedålig samvete sen.
Ja, kanske.
Det är många diagnoser nu. Ja, men så här, det värsta är att Magda har ju rätt. Alltså, till och med jag måste det vet väl alla, men jag måste också säga det nu. Jag ska inte protestera mer. Jag ska ge dig en ny anamnes här. För någon slags, vad heter det där man gör sitt barn eller någon närstående sjuk? Münchhausen...
By proxy. Ja.
Fast jag gör det mot mig själv då. för det är väl det här som jag får förklarat för mig när jag sitter med tumör och lyssnar på Magdas liksom, nedsabling av mig som människa. Att jag, från att mamma blev sjuk och framförallt från att sen hon dog, att jag liksom ibland dagligen, ibland liksom bara en gång i veckan, men aldrig mer sällan än så, har små forskningsprojekt hemma.
Vadå för forskningsprojekt?
Jag sitter med telefonen, alltid med den här jagade blicken, hög puls, blodtryck som liksom kärlkrampsvarnar hela tiden, och samkör liksom olika vetenskapliga databaser mot mina symptom. Det är inte så att det går in på 1177, nej. Jag är också förbi de här Mayo Clinic och de här ganska bra amerikanska sajterna med symptom och forskning. Utan jag är inne på, jag läser avhandlingar. Inte en, utan jag kan läsa 30. Där jag liksom undersöker om de symptomen jag har nu kommer leda till att jag har Alzheimers. Eller vad det nu än må vara, men oftast Alzheimers.
Ja, känns mörkt där. Känns som en inblick i ett ganska sjukt psyke.
Ja, och jag har inte, alltså helt ärligt har jag inte fattat hur jävla stört det här är. Eller kanske, det kanske är normalt, jag vet inte. Jag har aldrig pratat med någon om det här. För att jag ju har inte velat se det. Men... Ja, men du vet ju att jag fick någon form av oklar astma. Det är väl den som gör att jag hostar hela tiden för något år sedan.
Ja, du trodde du var cool.
Ja. Ja, nej, men, och en sinnessjuk pollenallergi som bara blir astma, till exempel. Det vet du ju.
Ja.
Ja. Och jag måste också lägga till där. Jag har läst 142 anteckningar. Jag har alltså sökt vård för astmasymptom varje pollensäsong i 10 år utan att en läkare har sagt till mig, ska vi ta ett allergitest? Är inte det bizarrt?
Alltså jag tycker det bizarra är hur mycket pengar vi svenska skattebetalare lägger på dina läkarbesök. Jag tycker det, liksom, det måste finnas någon sorts liksom, högriskskydd eller högkostnadsskydd även för oss när det gäller enskilda människor.
Att ni har högkostnad gentemot mig, ja. När det spiller över, då börjar jag få betala era kostnader typ.
Ja, eller betala dina egna. Jag vill inte vara med om den här skiten längre. Jag vill inte sitta och betala för det här längre.
Ja, men den här astman, vad tror du jag gör med den här diagnosen?
Förutom att
medicinera satan.
Du bygger väl upp den till någon sorts lungsjukdom eller någonting. Det är astma, vanlig astma, Alzheimer's. Det är ju varannan människa.
Tror du inte jag kör den? Astma, Alzheimers, den kör jag.
Som en kombo.
Pollen, Alzheimers, vet du? Superstor korrelation, hänger ihop. Man vet inte varför. Man vet inte om det stämmer, men kanske hänger ihop.
Alltså enligt de här, vetenskapliga avhandlingarna du läser.
Ja, då har man ju mest tittat på att man ser... Man har ju inte liksom sett det finns inget orsakssamband, kanske. Man vet väldigt lite om Alzheimers. Men man ser en samsjuklighet, liksom.
Okej.
Okay. ADHD. Diagnos. 1 år sedan. Exakt, tror jag. Nu. Söker. Alzheimers. ADHD. Wow. Riktigt mörkt. När jag läser. Så jävla hemskt. Jag sitter där med min ångest och läser alltså. Föräldrar till barn med ADHD. Jag är ett barn med ADHD till min mamma som har Alzheimers. De föräldrarna har högre risk att utveckla Alzheimers i ung ålder.
Oj.
Jag har alltså dödat mamma, säger de här Förstår du?
Ja, mer eller mindre.
Och här bestämmer mig för att sluta. Det här är då exakt ett år sedan jag får min diagnos, eller vad det nu är liksom. Ungefär exakt ett år sedan, jag minns inte. Vi hade precis börjat podda, tror jag. Men så, den här diagnosen kommer ju med, ADHD-diagnosen, att man måste göra regelbundna blodtryckskontroller i början. Och mitt blodtryck har alltid varit dunder. Men, eftersom att jag varannan natt nu i så många år har utrett mig själv för Alzheimers, liksom läst avhandling efter avhandling, alltså du, jag skojar inte, jag har så läst kanske 2000 avhandlingar. Jag läser dem från perm till perm. Nej, jag söker på illavarslande ord.
Ja.
Och läser gärna discussion där de liksom föreslår lite olika saker de inte kan verifiera. Och så hänger jag upp allt på det. Ja, men det gör ju att jag klarar inte blodtryckstesten. Någonsin. Då går jag in där på, vad heter de här, ResearchGate. Ibland har jag börjat till och med börjat köpa avhandlingar som är så här låstes. Alex Springer, den tyska mediajätten, har något system där man kan köpa. Och då hittar jag då, ja, koppling, högt blodtryck, Alzheimers, dunderkoppling. Och det här, du fattar ju vad det är, va? Det är en loop. Jag får högt blodtryck för att jag tänker på att jag kommer få Alzheimers. För att jag får högt blodtryck så kan jag inte få ADHD-medicin. Och, vilket gör att jag ökar risken att utveckla Alzheimers. Och jag får också högre blodtryck, vilket gör att jag ökar risken. Och det är bara en ond spiral. Ja, det, fattar du?
Ja.
Jag förvärvar de här liksom sjukdomarna frivilligt på något sätt.
Ja, det är någon sorts hamsterhjul som du springer där. Med sjukdomar som sprutar till höger och vänster.
Tycker du synd om mig?
Alltså det är självförvållat. Jag känner oro för, liksom, för skattetrycket när jag hör det. Jag kommer få betala mer för sjukvården.
Du vet hur mycket jag lägger på privatvård. Det ska man ändå säga här.
Ja, men de får ju jättemycket pengar också från...
Nej, alltså jag betalar upfront. Jag har inte ens orkat skaffa en sjukvårdsförsäkring. Jag bara betalar.
Jag är lite orolig för det får jag säga. Men det är mest den här tumören. För det låter ju allvarligt på riktigt liksom. Den här liksom, ADHD du slänger dig med, den känns mer som en pose liksom.
Men det sjuka är ju att under våren och sommaren så leder den här liksom eskalerande sökandet efter när jag ska dö. För det är väl typ det jag försöker ta reda på. Det leder till att jag börjar glömma saker. Det är så stressad såklart.
Ja.
Men det förstår ju inte jag när jag står i köket och lagar mat. Och ska typ så här, jag ska hämta tomatpurén. Men jag kommer till kylen så är det helt blankt. Vad gör jag här? Vem tror jag ser då i mig själv? Vem är det som går förvirrat och brer smörgåsar, lägger dem på bänken och sen 10 minuter senare kommer tillbaka in i köket och brer nya smörgåsar och lägger bredvid. Men äter de aldrig.
Kan det vara morsan?
Det är morsan. Det är liksom de här hemska scenerna som jag nu upprepar.
Framför din egen
igår.
Son?
Igår. Fan, det har jag inte ens tänkt på. Igår hittade jag en ADHD-tablett. Bara låg. Då har jag glömt att ta den. Jag glömmer, alltså du vet ju att mitt minne är otroligt. Alltså, jag kommer ihåg allt. Jag har ett sifferminne som är sinnessjukt. Men plötsligt minns jag ingenting.
Ja, det är illavarslande.
Ja, för då tror jag att jag har Alzheimers. Och Magda säger, men herregud, för vi skaffade någon så här lösenords säkerhetsapp som man har så två jättekomplicerat. One password. Helt osponsrat, dunder är det. Men då måste man komma ihåg en väldigt, väldigt, väldigt lång och komplicerad säkerhetsnyckel. Jag lär mig min och Magda för att efter att ha tittat på den i en sekund.
Du,
så det är ju inga problem.
Du är liksom Lisbeth Salander.
Men jag är otrolig på den typen av att liksom mata in information. Det är jag fan.
Ja.
Men det liksom räcker inte. Det står liksom inte bortom att jag står och söker i kylen efter vad fan jag ska ha medan maten bränns vid. Liksom.
Jag skulle vilja se dig, kom ihåg Soran Ismail var med i typ Talang någon gång och skulle räkna upp massa decimaler på pi.
Jaha, var han det?
Ja, jag skulle vilja se dig i något sånt. Det hade varit väldigt roligt. Jag hade varit väldigt
otroligt
bra
om det. Vi gjorde det. Ja. Och så kul om det är så han verkligen kommer tillbaka in i stora sammanhang, att han och jag i SVT får recitera pi. Och Virtan är dummare.
Ja, förlåt. Jag bara kom att tänka på det. Såg dig framför mig i en studio där, svettig, nervös. Ska försöka komma ihåg decimaler på pi. Eller pis decimaler kanske heter.
Och hela tiden liksom eskalerande rädsla för att jag har Alzheimer så jag bara kan 300 decimaler. Nej, men... Oh. Det deppiga är väl att det är det här som kommer ge mig Alzheimer. Jag kommer väl bränna upp den här jävla hjärnan. Det här är liksom, det har väl inte riktigt sagt det, men jag antar det, att det var någon form av intervention från Magda. Det slår mig nu. För det är det här, det är inte jag som kommer till de här slutsatserna, det är Magda som berättar det för mig i vårt samtal. Och hon påpekar också att minns du inte sommaren när du plötsligt klarade din jävla blodtryckstest, vad var det du gjorde då? Ja, du bara slutade hålla på med det här. Du bara insåg att så här, du är stressad och då glömmer man saker. Och plötsligt så hade jag ingen symptom av någonting. Du mådde toppen. Och det har han ju rätt i. Tills i höstas. Det var det du var inne på när jag blev så där sjuk så där länge. 3-4 månader.
Ja.
Du vet, du såg ju mig och jag var ju verkligen dålig.
Ja, du såg för jävligt ut faktiskt. Och du lät för jävligt.
Ja, jag hade ju liksom feber 8 av 12 veckor eller något sånt där. 6 av 12 veckor. Och däremellan hade jag dunder, liksom bronkit och sånt där man har när det rinner ur näsan, jättesinnessjukt.
Ja, det var inte vackert liksom, att se, kan jag säga.
120 i puls hela tiden. Jag har ju 40 i villepuls annars. Det var inte kul. Jag vill undersöka att det här var inte fake så att man förstår resten. För då fick jag ju prova en sak. Alltså dels fick jag ju kortison, antibiotika. Det hjälpte lite grann. Sen kom sjukdomen tillbaka liksom. Men så fick jag prova så här virushämmande läkemedel. Och det var helt otroligt. För dagen efter så var jag liksom back. Alltså bara över natten så försvann febern, hostan, andningsproblemen, allt.
Okay.
Och jag sa det till min läkare. För jag har fått de här mot munsår tidigare. Men inte märkt någon sån. Jag har ju inte varit sjuk då. Och då sa jag, men jag ser man kan få en kur liksom, och äta länge. Kan jag inte testa det? För han var också väldigt förvånad. Man vet att de här, jag som har studerat alla läkemedel i hela världen, vet att de här läkemedlen då har använts mot postcovid och sådär. Det använde jag då som argument för att få en kur. Och jag fick jättemånga tabletter. Och jag började äta dem. Men jag skulle börja äta en kort kur och sen bestämde jag att nej, men det blir ingen skillnad, du kan sluta med dem. Men sen kommer det då en kväll när jag liksom precis har liksom börjat komma tillbaka. När jag inte är sjuk längre, då kan jag börja tänka på hur nära döden jag är. Och jag börjar tänka på de här tabletterna. Valtrex heter de. Så jag googlar Valtrex astma, Valtrex pollen, Valtrex bronkit. Jag vill liksom se, först tänker jag att det är så spännande att veta vad som gjorde den här mirakel liksom recoveryn jag gjorde. Men ganska snabbt så råkar jag liksom snubbla över en studie där man har testat Valtrex mot Alzheimers.
Oj.
Och det finns ett par stycken nu. Jag hittade den första från Taiwan, kan jag meddela. De har kört liksom databaser utskrivet Valtrex, alltså det är så här, vad heter det, journaler liksom. Och testat liksom över en 10-årsintervall från att 50- och 60-åringar 10 år framåt, hur många som får Alzheimers, hur många av dem som då har behandlats med Valtrex mot olika typer av, jag kommer inte ihåg exakt om det bara var liksom herpes eller om det var typ 4 olika, att man kan använda det till olika saker. Och då såg man ju då att de som fick det utskrivet, att det var strålande resultat. De fick inte Alzheimers.
Jaha.
Och för det här är ett jättegammalt virushämmande som är använt för, liksom, ja, men som man nu har börjat testa för så här post-covid och även covid i USA, som att jag är forskare nu. Men här har man då sett att särskilt de som behandlas under längre tid, 30 dagar, jag tror till och med att de låg lägre, jag kommer inte ihåg vad den studien, jag läser många, men de låg lägre i liksom incidens Alzheimers än de som är odiagnostiserade och inte behandlade, alltså vanligt folk, kontrollgruppen. Är inte det sjukt?
Jo, verkligen.
Du fattar vad det gör med mig, va?
Lättnad,
när jag har 200 tabletter hemma. Men jag förstår att jag kan lura döden. Men jag måste ju ta alla de här tabletterna.
Du ska medicinera dig själv.
Jag har jättemånga tabletter. Jag börjar en liten privat kur.
Okej.
30 dagar, det är då liksom man ser en verklig effekt. I den taiwanesiska studien, i svenska säger man att det funkar även på de liksom 5-dagars behandlingarna som man gör i Sverige traditionellt. Men jag ska ju ta bort Alzheimers för alltid, så jag kör igång en rejäl kur. Jag är ganska fri med doseringen. I början tar jag ganska många tabletter. Det ska följa ett visst liksom milligram per kroppsvikt, men jag tänker att jag kör på för säkerhets skull.
Du kör lite på känsla.
Ja, det är dumt, märker jag, för att den här verkar väldigt uttorkande. Liksom jag börjar kissa lite mindre, märker jag. Och alla liksom slemhinnor i kroppen torkar ut.
Okay.
Och man ska komma ihåg att jag äter ADHD-medicin, 2 stycken, Atentin, Elvanse, superuttorkande. Och så springer jag ju ganska mycket och är dålig på att äta saker som binder vätska, typ. Jag äter ju mest fil på dagarna.
Ditt kiss måste ju liksom varit brunt under den här tiden.
Alltså du vet ju, du och jag kissar ju liksom hela tiden. Det är inte särskilt gult kiss som kommer ur oss.
Alltså jag har genomskinligt.
Folk skulle kunna dricka vårt kiss, det är renare än vatten.
Ja, inte ditt, med men alla nu... mediciner du tar.
Nej, just det. Folk blir höga. Det är sådana där lastbilschaffisar som längs USA motorvägar som kastar ur sig kissflaskor och de går på speed, så går narkomaner och plockar upp dem och skjuter upp där i röven, som enligt då Fredrik och Philips, de erfar det i någon podd, vet jag. Det kan man göra med mitt kiss då, det kan jag tipsa om. Särskilt då när det är så koncentrerat, för det är alltså, det är brunt kiss som kommer ur med de här veckorna. Och jag kommer inte exakt ihåg länge, men jag äter det typ 2 månader kanske. Och med ganska fri dosering. Och förra veckan i läkaren, så har jag lite ont i magen. Och jag kommer in till Magda på natten. Och så pekar jag på magen och säger, var det här blindtarmen satt? Det gör jätteont här. Och hon blir så irriterad. Bara, gå och lägg dig. Jag orkar inte. Men jag kan inte sova. Så jag sitter uppe där med min... Kanske tar någon knapra lite tabletter så jag kan hinna få i mig alla. Och så tänker jag, fan, när var jag på toaletten senast? När kissade jag senast? Alltså jag kissar ju så ofta att jag gjort hemtest för diabetes. Negativt 3 gånger kan jag meddela. På ett år.
Kan alla andas ut då?
Och jag inser att det var ett tag sedan jag lossade. Var det en vecka?
Som du fick... öppning sen.
Ja, det är som annars går att ställa klockan efter. Är det därför jag har så ont i magen, tänker jag. Och jag vet inte riktigt varför jag berättar det här. Det är så äckligt. Men det som händer är att jag slår på espressomaskinen. Och jag dricker 5 espresso för att få fart på saker. Och kallsvettig. Efter alla stimulanter där jag liksom har i min kropp. Så stapplar jag in på toaletten. Redo för förlossning. Jag ska inte gå in på några detaljer, men den här liksom virushämmande Alzheimers döda bebisen måste ut. Det är det som är målet, om det har gått någon förbi.
Syns det på magen? Jag kommer ihåg när Färjan Håkan, han hade inte fått öppning på länge. Det var ju drama som kvällstidningarna följde. Liksom. Han fick ju liksom som en gravid mage. Hur såg din mage ut?
Jag var hård, alltså svullen. Liksom. Jag tänkte först att fan, jag har fått mycket muskler. Men jag har inte tränat magen.
Du funderade aldrig på att ringa kvällstidningarna.
Just det, för Håkan ringde hela tiden själv och uppdaterade, va?
Ja, han ringde och uppdaterade hur det liksom gick. Ja, nu 7 dagar här utan öppning. Ja, nu uppe 9 dagar. Och så liksom skickade han in bilder också på den här magen som bara växte och växte.
Jag har inte så mycket ingångar på kvällstidningarna. Det är väl konstigt. Ska jag ringa Victor Malm då? Vad ska han göra med det här? Det enda kvällstidningsvärlden som gillar. Martin Schori gillar mig också, kanske. Ja. Men vad ska han göra med det? Han kommer ju bli rädd för mig.
Ja, kanske.
Jag går ju sönder. Alltså, jag har ju sönder mig själv här på toaletten.
Rent
det är
fysiskt.
Jag vill säga.
Okay.
Ja. Alltså det gör så ont. Och det är det som gör att jag då befinner mig på den här läkarmottagningen. Ska jag berätta exakt vad det är som händer där?
Ja, jättegärna.
Har du någon gång blivit fistad?
Nej.
Du har inte haft 2 läkares händer i dig?
Nej.
Nej. Men det är ungefär det som händer. För jag kommer dit till läkarmottagningen. Det är en väldigt vänlig man, läkaren. Vi kan kalla honom för Ari, kan vi säga.
Och får jag bara fråga, när du börjar veta vart det barkar, sneglar du mot hans händer då för att se om de är stora eller små?
Nej, jag vet inte vart det barkar när jag pratar med honom. Jag berättar bara att jag har väldigt ont. Det har hänt lite grejer. Jag kanske mörkar det här med egenmedicineringen. Och ja, det här är mitt predikament, helt enkelt. Och han säger, lägg dig på britsen, på sidan. Och så liksom instruerar mig lite. Och jag ska bara titta lite sen. Och så drar han ner mina byxor. Så inte så långt heller, så jag hinner knappt reagera. Och det går så snabbt. Så är han där och gräver runt. Och det är liksom... Det är inte den så här dramatiskt... Jag blir så förvånad eftersom att han inte har förklarat det här för mig. Och det kanske var en bra taktik. Men det är just det här att han liksom muttrar så mycket. Att han mumlar. Pratar med sig själv. Sådär. Jag kommer ihåg någon gång jag hade en kompis som mäckade mycket med bilar i Hallstahammar. Och så ibland så liksom pödde han gräva runt efter någon. Jag fick ofta liksom, jag har smala handleder. Jag fick hjälpa till att gräva efter en förlupen packning typ. Det var ungefär så. Han hade liksom tappat något mellan motorblocket och förgasaren. Den känslan. Och plötsligt så tar han upp. Han säger, nu kommer det vara lite speciell känsla här.
Vänta, nu är vi tillbaka upp... i det här undersökningsrummet. Nu är vi inte
nu är vi i undersökningsrummet. Ja. Precis. Och han tar upp vad jag tror, eller vad jag förstår är, efteråt, under tiden, att en pump. Alltså han blåser upp mig inifrån.
Ojs.
Han för upp någonting. Det här har inte du gjort, eller?
Nej.
Och jag menar inte, alltså, så här, det här får verkligen inte låta som någon form av märklig manlig homofobi bögskräckgrej.
Nej.
Utan det här är, men det här är så jävla, som att jag inte får någon information om vad som ska ske. Och sen plötsligt sprängs jag inifrån.
Du sprängs alltså, inifrån?
Ja, men det trycker, jag, alltså, jag är så nära att kissa, jag kanske till och med kissa på mig lite, jag är inte säker. För det trycker, alltså alla organ trycks ut på något märkligt sätt.
För han pumpar in luft i tarmen, ja, på dig, ja.
Jag ser ju inte vad det här är han för upp liksom. Men jag känner ju. Och jag frågar inte. Jag är ju rädd. Jag har ju ont.
Uh-huh.
Sen mitt, liksom, han pillar och håller på. Muttrar. Och sen säger han bara så här. Är det okej om jag kollar med min polare? Han är lite längre ner här i korridoren.
Säger han polare?
Alltså det sjuka är. Han säger polare och vi några gånger säger han kompis.
Alltså det, kan,
det är så jävla skumt.
Det kanske inte är en kollega. Det är bara, okej, okay, ja.
Ja, precis. Det är så jävla ospecifikt. Uh-huh. Det är, ja. Ja, men så han reser sig, går ut, öppnar dörren, ropar Ömer, Ömer, hallå, kom, du måste se det här. Och Ömer, han stänger inte ens dörren, han går bara rätt in.
Är han klädd som en läkare så, eller är han klädd som liksom en handbollsspelare?
Det var med en handbollsspelare med bra händer. Nej, han är läkare, eller han har i alla fall en vitrock på sig,
ja.
Och för han kommer fram och skakar hand med mig.
Ja, fan,
alltså, väl, som att vi liksom bara ska ta en bärs typ.
Men artigt ändå.
Och så börjar de med, ja, jättetrevlig Ömer. Och de här två liksom polarna börjar, det är mer av en debatt skulle jag säga. Ser du det här? Alltså de gräver runt i mig och pratar. Är det en cysta? Är det en spricka? Det är ingen hemorrojd. Vad fan är det? Fast liksom lite mer liksom, som att de liksom inte riktigt är sams som saken. Och Ömer gräver in, liksom, han ger sig in med hela handen där.
Oj.
Gör runt, frågar han. Mm, säger jag. Nej, det här ska inte göra ont, säger han. Som att jag liksom, som att jag slutar gnälla. Och han stonkar och muttrar och så vänder han sig till polaren då. Palpera här, säger han.
Palpera?
Palpera här.
Vad fan,
och han
det?
Palperar då. Ingen jävla aning, han inte känner. Han är erfaren väl med handen.
Men vad känner du när han gör det?
Nej, det jag känner är att det är skrikande, ilande smärta. Men också som att det är sten han tar på. Det är så dubbelt.
Aha, det är något hårt där inne.
Och så säger han, det här är en tumör. Men det håller inte Ari med om. Nej, 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 det är ingen. Nej, det är något annat. Vad är det? Det är inte en tumör. Men det, man märker att det liksom är, det är Ömer som är kingen där ändå. Det är han som bestämmer.
Ja.
Han säger, men palpera mannen, känn. Det är en tumör.
Sen alltså, mannen.
De har så jävla snackigt.
Sen palpera mannen.
Ja, de har så
mannen.
Jävla snackigt språk. Det är så jävla härligt på ett sätt, för det är avdramatiserade. Men det är också det här med att dörren är öppen. Har ens handskar på sig? Jag har ingen aning. Och det är så jävla liksom... på det sättet, jag älskar det.
Vad?
Nej, men att de bara... De, jag vet
de,
inte.
De är två polare som kollar på...
Det är utomkroppslig...
De är två polare som kollar ett YouTube-klipp liksom.
Ja.
Ja.
Men det är också en enorm ångest. Jag förstår att jag är ju här på grund av min hypokondri. Alltså jag har ju drivit mig själv till att liksom Ömer...
palperar.
Palpera mig.
Ja, men du har den gjort något bra för dig. För att du uppenbarligen har Ömer hittat någonting i skärtis på dig.
Ja. Han har handskar förresten, det minns jag nu. För att han drar ju av sig dem en snärt och lägger dem på britsen bredvid mitt ansikte. Och klappar lite. Och säger kul att ses. Och sen är den bara borta. Och jag har ju inte fått något svar.
Nej.
Jag är fortfarande upplåst alltså. Jag är sprängd inifrån. Jag ligger där. Och, alltså det gör ont ska jag säga.
Mm.
Det gör ont. Och så frågar jag Ari då, den här lite mer timida läkaren. Har jag cancer? Och han rycker bara lite på axlarna. Jag förstår inte riktigt om det är till mig. För att det är som att han i samma stund kommer på att han måste släppa ut luften ur mig. Han är så jävla liksom, förvirrad. Och det pyser och jag sjunker ihop där på britsen. Och jag tänker på Robert Broberg. Att det här är mitt straff. För det jag gjorde mot honom. För min hypokondri. Det här är väl vad jag... Alltså, på samma sätt som han får minnas... För det där jävla ettan jag kom på så är det ju de här två spalterna jag får i Expressen om Victor Malm är väldigt snäll mot mig, så är det väl Slavåkers sista tragiska tid gav sig själv rövcancer som är rubben, eller?
Men vad fan var det för något då?
Nej, men jag har inte lämnat läkarmottagningen än.
Nej.
För när jag drar upp byxorna, liksom skuldmedvetet, som att jag liksom, jag vill be om ursäkt till Ömer och Ari för att de måste drabbas av det här på grund av min hypokondri. Så frågar jag igen, men alltså, vad är en tumör? Vad fan pågår här? Vad säger din polare? Och den här läkaren svarar bara, ja Ja, polen säger det, men jag har ingen aning. Jag är inte specialist.
Och det, är det allt?
Jag går därifrån med. Ja.
Och sen dess har du inte hört något från varken Ari eller Ömer?
Nej, de har jag inte sett igen.
Nej, men vad ska du göra med det här då?
Jag väntar på besked från polen.
Den här veckan så är vi sponsrad av Nextory.
Mm.
Och du, för det första är du ju en stor Nextory-vän.
Mm.
Men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu, trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just
det. Vi har ju till och med samma agent.
Ja.
Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem, hon är skadad. Och det, alltså när han såg mig där, den här speedade bokmässa Johannes, 3 på natten utanför någon bar. Alltså han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru, och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar. Och jag antar att det var jag som var jobbig, jag förstår honom. För du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in, och det är ett supererbjudande. 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem. Men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ivide. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory! Hon är lätt att plisa. Naiv men söt. Och hon hoppar av lycka när du kommer innanför dörren. Hon är trivsam.
Vänta, vänta. Är det här... Du ska nu skriva en bok. Att vara med Linnea är som att springa upp för en sommaräng utan att få Johannes pollenallergi. Det är den texten. Det är Linnea du pratar om.
Ja, eller bara kvinnor i allmänhet liksom. Det är liksom, det är en bred palett jag använder här för att beskriva liksom kvinnan.
För vad du berättade för mig häromdagen, och i podden också, den här krönikan du hade skrivit för Trelleborgs Allehanda när du var barn, eller på att säga, men 23.
Ja.
Vad var det du skrev om? Du hade en liknelse.
Den här krönikan som ställdes, som jag fortfarande skäms.
Efter protester från kvinnliga medarbetare.
Ja, jag snodde då någonting ur Ulf Lundells jack. En mening där som var lika lockande som en kvinna med särade ben.
Och det här är den krönikan då, eller?
Nej, det här är en ny krönika jag fnular på. Ska jag fortsätta?
Ja, varsågod.
Ja.
Det här är en plats för krönikor.
Hon är trivsam, trofast och delar ivrigt med sig av sin villkorslösa kärlek. Jag pratar såklart om Cocker Spaniel-kvinnan. Alla som gillar tjejer verkar ha fått en kollektiv crush på kvinnor som påminner om gladlynta husdjur. Vad tycker du om den inledningen liksom på texten?
Jag tänker mig att om du skulle publicera den här så skulle du... Det skulle inte bli mycket annat för dig att göra den närmaste tiden än att få frågor om din eventuella problematiska kvinnosyn, kanske.
Nej, men det här är alltså inte jag som har skrivit den här texten, ska jag kanske säga, för de lyssnare som är lite oroliga för mig.
Det här är ganska likt den här sköna tonen du hade i dina texter på Expressen.
Ja, kanske.
När du kom tillbaka från intervju med Malin Olsson och sa att hon är ett väsen. Hon är ett väsen.
Det har aldrig någonsin sagt. Men
jo.
Så att hon var ett väsen. Det är svårt att tro. Men, det här
du har nyblivit en singel, vad kan jag säga? Du såg väsen överallt.
Har du läst den här? Det här är alltså en krönika som är publicerad i Expressen via tidningen Amelia av en kvinna som heter Katarina Mur.
Nej, det har jag inte gjort.
Ja, men jag har alltså bytt ut han mot hon i den här texten. Och istället för Cocker Spaniel, den här hundrasen, så skriver hon om den så kallade Golden Retriever-mannen som alla kvinnor nu vill ha. En Golden Retriever-boy är väl en liksom... vad är det för något? Jag förstår inte riktigt det. Ändå har jag läst den här texten 15 gånger.
Men han håller käften och ger kärlek. Ja, han håller på och gnäller.
Ja, men exakt. Lojala och snälla killar som inte skäms för sina känslor. Golden Retriever-killen behöver bara lite mat, kärlek och lek. Sen är han nöjd. Och jag ser inga problem med det. Tvärtom, skriver då Katarina Mur.
Men då har inte alla alltid velat ha sådana människor? Är inte det man alltid känner att man inte klarar av att vara?
Jag vet inte.
Pisstråkigt. Man vill inte leva med en sån människa.
Nej,
i alla fall.
Nej, men det kanske var för att jag hade liksom den här berättelsen om min krönika som med all rätta ställdes färskt i minnet, som jag ändå reagerade lite på den här texten hon skriver. Tänk dig om en man hade beskrivit kvinnor på det här sättet. Det är ju faktiskt hisnande. Eller?
Alltså, det hade inte flygit kanske riktigt. Det här känns som på, var det så här, veckorevyn på 90- och 00-talet. Även liksom här i tidningar. Då pratade man ju så här brett generaliserande om egenskaper man ville ha på ett, liksom ett, på ett sätt som var lite så här, jag vet inte fan hur man ska uttrycka det, som att man liksom plockar ihop någonting, man liksom man bygger sin egen hamburgare, så att säga. Och det känns ju alltid lite äckligt. Väl.
Ja, men jag vet det. Jag tycker bara hon slår ganska vitt och brett. Hon skriver, vet du vad hon skriver också?
Men det här är alltså en trend. Menar hon att hon vill ha det? Jag har inte läst krönikan.
Ja, men hon tycker att de här liksom Golden Retriever-pojkvännerna har slagit ut de här liksom mörkare, mer plågade själarna, de här svåra killarna, bad boysen, som kvinnor förr enligt henne ville ha. Hon skriver så här också. Helt i linje med de idiotiska preferenser som unga kvinnor har jag också haft en grej för svåra killar. Mitt hjärta har dunkat för män med mystik som är omöjlig att förstå sig på. Som är konstiga, knäppa och instabila. Skadade och idiotiska. Jag hade till exempel... Vad var det?
Vänta, det man ska kassera människor som inte håller ihop då enligt mallen, är det grejen?
Ja, du står inte högt i kurs hos henne.
Nej, jag får inte vara med. Därför, så jag är ganska biased nu, får man ha med sig som lyssnare. Om man inte har förstått det innan.
Men jag tror det kommer bli värre, för hon pissar på din papi, på din husgud här. Lyssna på det här.
Magda.
Nej, din gamla husgud. Jag fortsätter. Jag hade till exempel en Pete Doherty-fas i tonåren. Ni vet den där äckliga rockerknarkaren som Kate Moss var ihop med ett tag i början av 2000-talet.
Vänta. Det är ändå...
Han har väl ganska öppen om att det har varit ett ganska svårt missbruk för honom, va?
Ja, det kom ganska nyligen en dokumentär som skildrade hans missbruk och han är då äntligen ren efter väldigt många år. Och han... Alltså, jag älskar ju honom, så jag är ju verkligen biased. Men då kanske inte för hans knarkande utan för hans musik. Men det är ju någonting äckligt, för att använda hennes ord då, med den här typen av... reducerande av missbruk av sjukdom och av trasighet i allmänhet, som jag väl kan känna är, jag kan erfara att den är väldigt vidrig. Framförallt så kan jag erfara att hon inte tycker så här, men att hon har förstått att hon kan få väldigt mycket klick på det. Och det är ingen nyhet eller reaktioner, engagemangsbait på Facebook och sådär. När jag var på Expressen, jag och Lars Johansson som chefer på Nöjet, då började vi göra väldigt, och Sporten gjorde samtidigt med Sebastian Mattsson, näthataren och författaren, den här typen av konstruerade krönikor som bara byggde på engagemang. Här har vi en rubrik fylld med ord. Jag har liksom ringt till Lotta Gröning. Hon var väldigt bra på det. Så kan du fylla det här med ord? Det var under min tid när jag byggde Jens Lillestrand. Och det blir ju...
Var det så du byggde honom?
Han hade rubriken själv. Okay. Och orden. Jag tryckte bara publicera.
Okay.
Får jag säga nu när jag är vän med honom. Vi hade en mest konversation efter kulturfesten också. Nu är vi vänner igen.
Ja, den går upp och ner, er relation.
Men jäveln vägrar följa tillbaka mig på Instagram. Det är så jävla skruvat. Ja, men det här liksom, jag har ju gjort det här. Jag vet ju vad fan det är. Det här är ju, och det vet väl alla, men jag behöver inte bli så förfasad över det. Men det är så jävla tröttsamt. Kan man inte bara sluta med skiten? Eller? Jag gillar ju tidningshantverk, men det här är inte tidningshantverk. För det här är luft.
Ja, alltså,
det här är inte tabloid. För det här är liksom bara skräp. Det är ju, eller?
Alltså, jag blir bara...
Det här är en jävla TikTok-trend som inte existerar egentligen.
Ja, men jag blir bara, jag blir ledsen. Alltså, det tycker jag var lite roligt bara där när jag bytte ut hon, eller han mot hon i början. Men det stör mig inte så mycket. Men just där när liksom smarta människor som jag antar att hon är liksom pissar på missbrukare på det sättet. Det är liksom så här, det är så jävla vulgärt.
Det är ju det. Både du och jag har ju missbrukare i vår närhet. Och det gör en ju ganska illa berörd, med milt uttryckt.
Ja, det gör det faktiskt.
Det är så jävla billigt, fy fan. Jag vet inte varför, du är verkligen igång nu.
Ja.
För känner jag ingenting.
Hur är det med blodtrycket?
Fan, hon har ju dödat mig. Jag börjar glömma saker. Är det mig hon skriver? Är det jag som är Pete Doherty?
Nu hör jag att min familj är på väg in här.
Är det där Darth Vader-masken som röjer dem? Har de varit och hämtat den på gården?
Vad menar du?
Det där du kastade ut genom fönstret. Som lät i natt.
Ja, va? Vad menar du?
Du pratade ju om det när vi började här. Vadå?
Nej, men, va?
Den lät på natten. Jag pratade om Rivalhotellet. Att jag spelade upp skärvorna, boken, för hela hotellet.
Du, va? Nej, Johannes. Jag får mig att vi pratade om, vet du, han Ulf Nilsson i början av podden.
Ulf Nilsson? Vad fan snackar du om? Vi pratade ju om Darth Vader.
Va?
Du skojar.
Nej, men gör du? Ja, Darth Vader? Men, du har väl inte sett Star Wars? Bör bli som hon, vad hette kärringen? Hon som kröka och glömde saker.
Mamma menar du?
Mamma?